Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
När jag var barn var jag med i Skogsmulle. Vi åkte ut i skogen, plockade löv att laminera i en liten bok och träffade Skräpmaja. Vi har kommit en lång väg sedan det värsta som kunde hända miljön var en tom chipspåse i naturen. Jag heter Malin Wollin. Jag är journalist och författare, bor i Kalmar och har 5 barn. I den här poddserien Malin blir en bättre människa så bjuder jag in gäster som ska berätta för mig och för er hur vi förhåller oss till klimathotet och blir bättre människor. Idag ska jag träffa Anna Ljungström, redaktör på Supermiljöbloggen, och fråga henne hur det är att vara ung och engagerad i klimatet, hur hon ser på dieselgubbar och på framtiden. Anna Ljungström, du är ju här idag för att representera framtiden. Hur gammal är du?
Jag är 26 år gammal.
Ja. Känns det ungt?
Ja, det gör det väl i viss mån. Men jag ser ju å andra sidan att det kommer väldigt många nya unga talanger som nästan håller på att putta bort den från den positionen nu. Så jag får väl liksom snabba på här mina år innan 30. Jag vill så bli för gammal för det här epitetet.
Hur blev du engagerad i klimatfrågan?
Jag har mycket av ett miljöengagemang med mig från barndomen. Eller åtminstone ett naturintresse har alltid funnits där. Med en pappa som var naturfotograf. Vi alltid spenderar mycket tid ute i skog och mark i min familj. Och det har alltid funnits någon slags medvetenhet om att det inte står helt rätt till med klimatet och miljön. Men första gången som jag på något sätt omsatte det här i någon slags riktig handling var nog i början på gymnasiet. Och jag hade hört talas om det här med Meat Free Monday som var väldigt stort på tapeten då. Och då i någon slags infall så mejlade jag kommunpolitikerna i min hemkommun Härnösand i Västernorrland. Och bara frågade om man kunde kanske införa det här i alla skolor och så, kommunens verksamheter. Och utan att jag själv riktigt förstod det så blev det här då ett medborgarförslag på något sätt. Som sen fick en del uppmärksamhet och jag fick vara med i radio och lokal tv. Och sen så gick det här förslaget faktiskt igenom. Så det blev köttfri skoldag i Härnösands kommun.
Jag har aldrig riktigt förstått det här med köttfri skolmatsalsdag. Eftersom ibland är det ju ärtsoppa och ibland är det grönsakssoppa och ibland är det pannkak. Alltså, det är ju också köttfri. Vad är just en köttfri dag?
Ja, men visst. Det är ju det man kan tycka. Det är ju jätteskumt att vi egentligen ska behöva labla de här grejerna. Det kanske är liksom smartare rent strategiskt att bara servera den vegetariska maten till kidsen. Utan att egentligen säga att nu käkar det ju vego här. Men jag upplevde i alla fall att om det var då så var det inte lika vanligt att det var just de här. Alltså ärtsopp-pannkakedagarna förekom ju. Men det skulle göra betydligt större nytta om man hade det mer frekvent. Och dessutom också signalera att så, ja, men det här också är vanor man kan ta med sig hem. Att äta vegetariskt och äta köttfritt.
Men de signalerna du pratar om, de väcker ju också djuriska drifter i de som ser kött som en rättighet.
Ja, om det gör. Jag fick nog en del sneda blickar där i skolmatsalen från folk som inte riktigt var vana vid detta. Men å andra sidan mycket bra respons också. Det märktes ju verkligen hur sådana här saker då kan göra att då elever eller liksom kompisar till mig som aldrig annars åt vegetariskt, hur de då plockade åt sig en så vegobiff för att det var det som fanns. Och sen faktiskt ändå tyckte det var gott. Så att, jag måste nog inte säga att det blev rätt lyckat. Även om jag kan förstå, alltså som du menar här, att det, just maten vi äter är ju väldigt identitetsskapande. Och det är en jätterimlig reaktion att känna, nu kommer någon här med pekpinnar om vad jag ska få äta och inte. Men då får man ju komma ihåg att ja, men de här personerna kunde ju fortfarande äta kött om man ville det alla andra dagar i veckan. Så att påtala det som väldigt stora inskränkningar stämmer liksom inte riktigt heller. Man måste nog ta steg tillbaka och inse att så här, jo, men vi kommer behöva göra livsstilsförändringar. Men det kommer ju göra så att man kan göra det på sätt som ändå lirar med ett gott liv.
Och det är ju så intressant tycker jag också, vad är det för typ av kött som de drar en lans för just när det gäller skolmaten? Eftersom när man tänker på, med tanke på vad varje skolportion får kosta, så bara utgår jag ifrån att det är så här pensionerad ridskoleponny och sånt. Så vad är det för kött de är så rädda för att förlora?
Ja, men visst, vilken förälder vill ha att en kid ska få i sig någon sån här antibiotika pumpad ko från Cypern typ? Det är ju inte heller, det är inte särskilt trevligt. Så om man snackar rent hälsoskäl, så varför har vi inte bara vegetariska dagar? Det skulle ju många nog må väldigt mycket bättre av rent hälsomässigt.
Tror du att man kan sluta vara engagerad i klimatet? Om man tänker då unga människor som har ett engagemang. För mycket som man sysslar med när man är ung går man ju vidare. Så man skaffar nya kompisar, nya relationer, söker sig till nya jobb, nya intressen. Är klimatfrågan alltid for life? Och är den det för dig?
Jag tror att det är svårt när man har fått på sig de här glasögonen och börjat förstå och inse vidden av de här enorma existentiella frågorna det här faktiskt är, så är det svårt att ta av sig dem sen. Det är nog någonting som kommer följa en resten av livet. Och för egen del så är jag ju övertygad om att det här är någonting som jag måste vara engagerad i. För mitt eget välmående så måste jag få känna att jag åtminstone gör någonting, hur litet det än må vara. Men sen tror jag det kan finnas praktiska svårigheter som gör att folk kanske faller bort lite från sitt engagemang. Att man helt plötsligt blir ju väldigt mycket med att rodda ett vardagsliv med jobb och familj och allt vad det kan vara. Det där hänger också mycket ihop med hur stressig liksom livscykeln är för många nu. Det känns som att om vi hade haft lite lugnare vardag, om man hade kunnat ta det här steget tillbaka, så hade nog många kunnat finna liksom den här tiden och passionen som man eventuellt hade när man var yngre då, men som helt enkelt har fått stått tillbaka för att man måste lösa de här praktikaliteterna i livet.
Det där är så intressant, för, tycker jag, verkligen det du sa nu. För det, när jag försöker se till mitt eget medelålders, medelklass, vardagsliv med familj och barn, som jag antar att många känner igen sig i just att hur många dåliga val man gör just under stress. Ah, men gud, nu bara köper jag det här. Eller nu, alltså, ja, stressköp och stressval som kunde varit mycket smartare. Eller bara rent av icke-val, om man hade haft det lite lugnare.
Ja, men visst, och det är ju så konstigt att man ska liksom förväntas också stå där och lusläsa någon innehållsförteckning, och man ska läsa diverse hemsidor och utvärderingar och granskningar bara du ska köpa liksom minsta tandborste typ. Det håller ju inte heller, och där har ju politiken ett väldigt stort ansvar, andra makthavare som företag, att faktiskt erbjuda produkter och tjänster som inte är klimatbovar. Det blir ju ofta idag ett stort fokus på att individens fria val, det informerade valet, ska vara det som ska lösa vår klimatkris och att vi alla själva ska titta på våra så klimatkalkyler och hur mycket vi släpper ut. Och det menar att det har en viktig poäng också i att det är klart att vi ska ändra vår livsstil. Det är vi liksom tvungna till att göra. Men politiken och makthavarna har väldigt stor del i att göra så att de där valen ska vara liksom självklara. Det ska inte ens behöva vara ett val, enligt mig.
Du har skrivit i ETC. Hur ska vi som konsumenter kunna orientera i djungeln av grönmålade budskap? Och eftersom jag alltid glömmer mitt inlogg till ETC så har jag inte läst. Men hur ska vi som konsumenter kunna orientera i djungeln av grönmålade budskap? Och först bara, vad är ett grönmålat budskap?
Ja, men det här är ju något av en hjärtefråga för mig. Nu snackar vi greenwashing. Som jag har blivit enormt stort de senaste åren. Både sett till de faktiska budskapen från företag och den uppmärksamheten som det börjar få på det senaste när man då också granskar det. Och rent konkret vad jag menar med de här grönmålade budskapen så handlar det om marknadsföring där man använder sig av olika miljö- och klimatargument för att sälja en produkt. Som exempel, ja, man kan dra Preem som plockar in Gunde Svan som står där och tankar biodiesel och är lite frejdig.
Just det. Den har jag gått på. Eller jag har tänkt så här, säger han att han maler ner en tall och kör på det? Ja, jag tror det var det han sa.
Ja.
Så är ju känslan efteråt. Men jag kan inte utgå från att alla är lika tröga. Men mycket bra exempel, för det där har jag... Ja, men
varför ska man misstro honom?
Nej, det ska
han har väl inga onda avsikter. Och det tror inte jag heller att han har. Men jag tror att...
Han gör allt för pengar.
Kanske det. Men den här kommunikationen då som Preem för i det fallet får ju oss att tro att okej, men allt som jag tankar på en Preem-mack det är liksom rakt av härlig tallråvara som inte genererar några utsläpp alls. Och det stämmer ju inte. Deras förnybara del av verksamheten står ju fortfarande för liksom ytterpytte del. Resten är ju gammal hederlig fossil olja.
Varför får de hålla på så då?
Här ligger ju lagstiftningen efter en del på området. Och det finns, idag så är det ju väldigt många som blir anmälda till reklamombudsmannen och liknande. Och Konsumentverket går ut och flaggar för att så här, det här, vi ser liksom att den här typen av budskap och marknadsföring växer lavinartat. Det har liksom blivit en säljgrej. Men jag tror att det kommer börja komma i kapp med det där. För det blir ju ännu svårare för konsumenterna att syna än vad det kanske var förut när man ändå på något sätt utan den gröna marknadsföringen ändå skulle försöka förstå okej, är det här en vettig produkt eller inte? Men nu när företagen dessutom har insett att de faktiskt kan sälja med att påstå att någonting är bättre än vad det är, grönare än vad det är, ja, då blir det enormt klurigt för den enskilda individen att förstå vad som är bra och inte.
Mm. Och innan har det varit väldigt mycket sälj grej med tjej och mycket anmälningar kring sexistisk reklam och måste den här tjejen ligga naken på den här motorhuven. Och nu har vi gått till att vi låtsas att vi kör runt på Gunde Svans andedräkt. Tror du att det kommer bli mer anmälningar kring greenwashing-problemet?
Ja, garanterat. Det ser man hela tiden. Alltså, vi har en flik på Supermiljöbloggens hemsida som heter Dumheter. Där vi bland annat lyfter, istället för nyheter då, så är det dumheter.
Ah.
Vi har liksom en uppsjö med olika greenwashing-exempel som man bara skulle vilja slänga ut där. Vi hinner knappt med oss för att det finns så mycket att ta av.
Mm.
Så det är ett enormt stort problem.
Men apropå individens ansvar, många gånger när jag, eller inte många gånger, men ibland då när man tycker att man känner sig lite illa behandlad eller blivit lurad eller så som kund, så jag säger, nu ska de få, nu ska jag gå in och skriva jättearg på deras Instagram. Och så tror man att man gör någon skillnad. Tror du att det kan göra skillnad? Alltså gå in på ett företags Facebook-sida och skriva en kommentar och sådana här saker.
Jag tror faktiskt det. Jag tror att du gör helt rätt som agerar på det sättet. För företag är väldigt känsliga för vad som påstås om dem i sociala medier. De håller nog vakt på det där. Så att man ska inte underskatta den typen av konsumentmakt eller direktkontakt. Och nu finns det ändå så pass smidiga vägar att du kan gå in direkt på Instagram. Alltså jag tycker absolut att man ska agera på det sättet om man kan.
Tror du på skam som verktyg?
Ja, jag tror att skam kan vara ett bra verktyg. Min bild idag är att vi lever i ett samhälle som generellt sett är väldigt skamlöst.
Mm-hmm.
Att det är mycket, vi kan frifräsa på lite som vi vill och ska egentligen inte skämmas för så mycket alls. Men det finns ju vissa saker som vi ju vet rent objektivt är dåliga och som ändå inte är direkt nödvändiga för oss. Och där tycker jag att det kan finnas en form av en slags kollektiv känsla av att det här är inte, att det här kanske inte är helt rätt. Jag kanske inte riktigt ska sätta mig på det här flygplanet och instagramma om det sen. På något sätt är det ju en del i vad som behövs för att vi ska kunna förändra liksom, normerna och tankesätten. Det låter så lite illa med begreppet skam. Men jag tror att det ändå det gör nytta. Det ser man ju inte minst bara på hur liksom, flygskamsdebatten gjorde att folk faktiskt började flyga väldigt mycket mindre. Det skapade en enorm diskussion. Det hade ju effekt. Och det är ju effekterna vi måste titta på. Sen med all förståelse för att det känns läskigt att man som enskild person ska behöva veta, men gör jag rätt nu och hur funkar det här? Så här. Men det är ju genom att vi kan skapa de här, så här gemensamma värderingarna och bilderna och liksom också förändra vad som är coolt och inte. Mm. Så det finns verkligen, det finns studier på att man kan se att det mest effektiva sättet för att få människor att sätta upp solpaneler är inte alltid styrmedel på olika sätt, så här, skatter, avdrag och stöd, utan när grannarna börjar göra det.
Mm, just det.
Så där vill man ju
vara först.
Ja, man vill precis.
Jag vill inte vara harmapa.
Vi är ju liksom sociala människor. Vi bryr oss ju så mycket om vad andra tycker.
Mm.
Och om då fler börjar tycka att det är dåligt att käka liksom biff 3 gånger om dagen och flyga tur och tur Thailand 2 gånger om året, då är väl det jättebra. Om du som svensk väljer att strunta i den där Thailandsresan tur och tur, så sparar du ungefär lika mycket utsläpp som om du hade ätit helt vegetariskt i ett helt år. Känner du någon klimatskam?
Absolut. Jag tror att jag är ganska duktig jämfört med vissa andra. Men samtidigt så har jag ju satt så många personer till världen. Så jag har ju redan förlorat på förhand. Jag gissar att 5 barn gör att det inte spelar någon roll. Alltså om jag gick i de kläderna jag sitter i idag tills jag dör, så skulle jag ju ändå inte plocka in den förbränningen jag har utsatt jorden för.
Ja, det där med barn är ju intressant.
Ja, men det tänkte jag fråga dig om. Är det något vi ska ägna oss åt? Vill du skaffa barn?
Ja, jag vill skaffa barn. Och det tycker jag att folk ska fortsätta vilja göra också. Det känns som att det blir en ännu tråkigare planet. Om vi helt plötsligt ska inte vänta på att klimatkrisen ska ta koll på oss, utan att vi ska ta koll på oss själva genom att inte föröka oss. Men jag tycker att det ibland hamnar lite snett när man pratar om det. För att vissa vill lyfta fram överbefolkning och liksom det här barnskapandet som den stora boven. Ja, det är ju faktum att vi är väldigt många människor på planeten som är extremt resurskrävande. Men problemet ligger ju inte i det egentligen, utan det ligger ju i vad det är för system som de här barnen växer upp i. Vad är det för fossilberoende premisser som de kastas in i? Vi ska ju inte sluta skaffa barn bara för att vi tänker att det här kommer det här är en stor liksom, klimatfälla. Det blir som fel ingångsvärde på det och då skiftar det också fokus från det som är viktigast, det vill säga ändra våra livsstilar, låta politiker och makthavare, låta kolet och oljan stanna kvar i marken där den hör hemma, bygga om till förnybart. Allt sånt där, det är liksom det vi ska foka på. Och inte huruvida någon har ett eller fem barn.
Det är ju väldigt privat förstås, men har du gjort någon kalkyl någon, över hur många barn du kan tillåta dig själv att sätta till i världen?
Jag har nog inte gått in och räknat på det i detaljnivå. Men jag har nog ändå tänkt att två barn känns rimligt. Men det är nog så mycket vad jag hade tänkt på förhand, bara för att jag är uppvuxen med en lillebror och har alltid tänkt att två är ett bra antal. Jag kanske hade behövt omvärdera det om jag ville ha 7 barn sedan innan. Och då kanske ändå ur klimatsynpunkt ändå så kanske ja, det är mer realistiskt i det hela. Så kan det nog vara. Och jag vet att jag har haft perioder i livet där jag starkt ifrågasatt om jag har kunnat sätta barn till världen. Då inte av skälet att det skulle vara liksom egoistiskt av mig och att de här barnen skulle bli någon form av klimatskada, utan snarare av oro för de här potentiella barnens skull. Vilken värld kommer de växa upp i? Vad är det vi lämnar till dem? Kommer jag som en förälder då kunna mäkta med att ge det här vidare till dem?
Och vad är svaret på det då?
Svaret är att nej, man kommer nog inte alltid mäkta med det. Men man måste göra det ändå. För att det finns liksom ingen annan väg. Och att det också kan väl bli en motivation till att vi nu måste ställa om för att de här generationerna som föds nu och även vi, jag menar, vi ser ju klimatkrisen pågår ju runt om oss hela tiden, men det kommer ju bara bli värre. Så det är ju många föräldrar som beskriver att med sitt nya, liksom, nya barn, när de har gått över och blivit föräldrar, just får någon slags uppvaknande. Att då åker de här klimatbrillorna på för att man helt enkelt börjar tänka i andra tidsperspektiv och bryr sig så himla mycket om sin avkomma. Och då är det ju naturligt att man vill skydda det. Det kan ju också då skapa det här engagemanget som vi behöver så mycket av.
Känner du någonsin bitterhet inför att det inte är beslutsfattarna som kommer att vara kvar när allt rasar ihop?
Jag försöker undvika att landa i bitterhet, för jag tror inte att det är en så kreativ känsla som kan skapa så mycket handling. Jag istället för någon slags klimatbitterhet eller väl klimatilska som ligger närmare till hands. Mm. En enorm frustration är ju rimligt att man känner. Eller det gör jag i alla fall. Och jag kan bli väldigt less på den här debatten eller det liksom narrativet där de här världsledande politikerna står och säger att ja, men det är så bra att vi har er unga engagerade nu. Det är ni som kommer rädda världen. Ni har det här på era axlar. Ni fixar det. Och så bara, men det är ju ni som behöver göra det här. Vi har inte tid att vänta på att den här yngre generationen ska växa upp och hamna i de här styrelserummen och förhandlingssalarna. Det är liksom kommande decennier som det behöver hända enormt stora grejer. Och då är det ju de som sitter på makten nu som behöver göra det. Det finns en sån väldigt rolig bild där ett gäng världsledare står på ett sånt toppmöte i Italien. De står framför Fontana di Trevi och så kastar de varsitt mynt bakom axeln. Och det här är liksom Merkel och Macron och gänget. De kastar ett mynt bakom axeln i Fontana di Trevi för att typ önska att det går bra med klimatkrisen. Det var liksom det. Och man bara, men varför ska ni behöver inte sitta där och tro att någon annan ska göra det. Det är ju er det absolut tyngsta jobbet ligger på just nu.
Ja, men om du skulle förklara för en 70-årig man som tycker att något av det viktigaste som finns är priset på diesel, hur en ung person känner inför klimatfrågan. För jag tänker att det är två ytterligheter.
Ja.
Vad säger du till den här mannen?
Han kommer få höra att de där kronorna och örena, de spelar ingen roll i det långa loppet, för att här pratar vi liv och hälsa, här pratar vi unga personer som måste ges möjlighet till liksom ett drägligt liv. Ett säkert liv. Och då kan vi inte stå och bråka vid bensinpumpen. Liksom. Och sen finns det också rent om man ska gå in på inte bara liksom den, liksom den känslomässiga argumentationen utan också rent faktiskt. Så tycker jag så. Bensindebatten blir väldigt skev för om man tittar på hur svenska löner har utvecklats i våra inkomster och hur stor andel av det som går till bränslepriset så har det faktiskt sjunkit väldigt mycket, även om...
Men det är ju inte klokt.
Nej, men visst, och det försvinner
på något
sätt.
Med tanke på hur mycket det gnälls om det.
Ja.
Jag får inte riktigt ihop det.
Ja, men det är som att de här äldre personerna som har varit med väldigt långt tag då, att kanske står och tittar och ska man jämföra med, ja, så här såg det inte ut på pumpen när jag var ung för 40 år sedan.
Ja, men precis,
och det
har man ju sett.
Att det inte gör.
Mm. Jag fyllde min Volvo Sonett, nej men vad hette bilarna förr i tiden, för 2 kronor. Men jag undrar ofta de går in och säger, en cola kostade 1 öre när jag var ung. Utan det är just den här evinnerliga jämförelsen. Men då är det ju jättebra att du är här och säger att procentuellt så har det inte ökat utan snarare tvärtom.
Mm. Vi lägger en mindre andel av hushållskassan på drivmedel nu än vad vi gjorde för x antal decennier sedan.
Skandal! Hur ser du på klimatångest? För den är ju utbredd bland framförallt unga människor då, som jag har förstått det. Hur hjälper man sig själv om man är en relativt ung person som lider av stark klimatångest?
Man aktiverar sig. Man engagerar sig. Det är det enskilt bästa man kan göra för att hantera de här känslorna. Jag har själv ingen klimatångest. Och det tror jag mycket grundar sig i att jag faktiskt försöker engagera mig och göra saker tillsammans med andra. Det ger enormt stor kraft. Och i bästa fall så kan man också känna att man faktiskt gör någon skillnad. Och sen att det är klart att man kan fastna i perioder av att det känns som att man stångar sig blodig och ingenting händer. Och det tröskas på med alla möjliga saker i evigheter. Och att man liksom inte kommer någon vart. Men jag tycker dels det att försöka engagera sig är ett väldigt bra verktyg. Och sen också försöka tänka positivt kring hur anpassningsbar människan faktiskt är. Vi har genomlevt stora kriser förut i historien. Och vi kommer klara den här krisen också. Vi kommer...
Tror du det?
Det kommer ju oundvikligen bli väldigt stora följdverkningar. Vi vet ju redan att vi har liksom satt igång oåterkalleliga processer i många fall. Som gör att det kommer bli väldigt hemskt på många platser på jorden. Och det kommer bli väldigt stora förluster i det. Det är jag helt övertygad om. Men att vi människor som både som individer och som art är väldigt anpassningsbar. Och vi kommer på olika sätt skapa strategier för att anpassa oss till det här nya. Det kommer säkert vara ett annorlunda liv, men det behöver inte nödvändigtvis bli direkt sämre. I alla fall inte om man har liksom, nu vi sitter uppe i liksom rika Norden. Sen på många andra platser i världen så är man ju inte lika lyckligt lottad. Och där är det ju kanske svårt för mig att sitta och säga att ja, det kommer lösa sig. För det är enormt mycket kvar som ska göras för att vi ska nå dit liksom.
Vad tar du med dig från vårt samtal idag?
Det var jättekul att få vara här och prata. Jag tyckte vi hade väldigt intressanta diskussioner här om individerna. Hur man ska tänka och förhålla sig till greenwashing och liknande. Jag tyckte det var väldigt spännande.
Mm. Jag tar med mig att du inte har klimatångest. Det känns väldigt, väldigt hoppingivande. Mm.
Ja, som ungdom idag så... om jag nu kan kalla mig för ungdom då, men
tycker jag.
Så är det många som upplever det. Och med all rätta. Så ja, det känns ändå skönt att jag själv får bara befrias från det i viss mån.
Tack så mycket för att du kom hit idag, Anna.
Ja, men tack själv. Jättefint.
Den här podcasten är gjord av produktionsbolaget Cast för Aftonbladet.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.